Hej och välkomna!
Hej på er!
Till Bibeln och sånt.
Ja, precis.
Ja. Hallå!
Hallå, 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 är någon där? Ja, börjar säga hallå som att vi förväntar oss svar. Jag har inte förstått vad podden är. Hallå, är det någon där?
Hallå, på radion.
Precis. Jaha, Julia. Hur är läget?
Tack, bra, ja. Tror jag. Men jag tänker så här, skit i läget. Ska vi berätta om resan?
Ja, alltså förra veckan, då gjorde vi stora. Att vi skulle åka på en långt upp i Norrland och långt. Tälta. Det är ju vår absoluta mardröm.
Det är inte min absoluta mardröm.
Nej, men det är min.
Ja.
Alltså, och tälta. Ja,
den långa, långa bilresan, den ställer jag mig emot.
Den ställer jag mig kanske mest positiv till. Det är vad man sen kommer fram till, vad man ska göra där och sen att man ska tälta. Nej, usch, säger jag. Jag vet inte alls vad som hände. Jag fick någon form av personlighetsförändring en kort stund.
Ja, alla ni som bettade emot den här resan, varsågod,
ja, ni har vunnit. Vann. Alltså, ni vann. Jag kan betala pengar för att slippa resa. Men nu har vi gjort något härligt. Nej, men vi pratade ju om lite tidigare i våras att det kanske skulle vara härligt att typ åka till Skåne.
Mm.
För vi vet ju, vi kommer inte få åka utomlands och inte till Gotland.
Nej.
Och så. Men Skåne, det sitter ju ihop med resten av landet. Så det kan man ju åka bil och det finns härliga stränder och mycket att se. Och så här, ja, varmt förhoppningsvis så. Och så har vi funderat lite på, ja, men hur skulle man åka och sådär. Och sen så kläcker Simon ur sig.
Mm.
Ja, men vi har ju en husvagn på våran gård.
Ja, taget, sa vi. Ja, bokade direkt en plats.
Det blir Skåne.
Österlin. Några dagar. Mm. En kortis. Lagom.
Precis, vi fyra och barnet.
Ja. Ja. Idag har vi ju kommit till första Samuelsboken.
En ny era ska vi träda in i.
Ja. Det ska vi verkligen göra. Det är dags.
Det är dags. Det är verkligen dags att lämna domartiden bakom oss.
Ja, vilket vi gör.
Ja.
Halvvägs in i boken.
Ja, exakt.
Men Samuelsboken, det finns två. Är det verkligen två böcker?
Inte från början. Det är ju ett verk egentligen.
Ja.
Samuelsboken. Men man hade en begränsad... Alltså, en rullen tog slut helt enkelt. Ja. Så var det. Man skrev ner, rullen tog slut. Jaha, då sätter vi en tvåa här. Där vi börjar igen.
Ja.
Men man kan se det som ett verk. Och de läses helst ihop.
De hör ju väldigt tätt ihop. Det är samma berättelse som fortsätter.
Ja. Och vi kommer dock ta det i två avsnitt. För det finns ganska mycket att säga om de här Samuelsböckerna. Men vart är vi då? I tiden? Jo, vi är på ungefär 1000 före Kristus.
Vi knappar in, hörni.
Ja, det gör vi.
Ho, ho, ho. Känner ni spänningen?
Precis, när vi började med Abraham, då var det ungefär 2000 före Kristus. Då träder Hanna fram på arenan här. Mm. Och det är ju lite spännande här att det förra boken som vi har läst, Rut och Naomi, det är de som är huvudpersoner.
Mm.
Så en till kvinna som tar över stafettpinnen.
För att
det börjar med Hanna. Hon får inga barn.
Nej.
Längtar efter barn.
Ja.
Får bönesvar. Och får en son.
Mm. Och hon har ju lovat Herren att om jag får en son så ska jag ge honom till dig.
Ja.
Jag tycker det är lite intressant så här att hennes största önskan i livet det är att få barn. Och när hon får barn sen, då ger hon bort det.
Ja.
Så det är inte för... Alltså, för vems skull får hon barnet?
Ja, men precis. Och ger bort är väl i någon slags... Alltså, det är inte som att hon inte heller har någon kontakt med sitt barn.
Nej, nej, nej. Hon träffas ju en gång per år.
Ja.
Och hon lämnar ju bort honom.
Det är ju för sig inte så mycket.
Nej, det är det jag vill säga.
Ja.
Men alltså hon håller honom först några år. Så han är några år när han ges bort.
Ja, precis.
Ges bort.
Men hon liksom, hon viger ju, hon ger ju bort honom till Herren.
Mm, det gör hon.
Och hon vill att han, jag tänker mig att i hennes värld så fanns det väl inget vackrare.
Nej, och jag tror att det är i Samuels värld sen också som barnet heter.
Ja.
Han verkar inte ha något problem med det.
Nej, precis.
Så han får ju leva som präst.
Ja.
Ja, det är ju bra.
Ja.
Alltså, det är ju lätt att vi återigen läser in våra... vårt sätt att tänka kring familj, vårt sätt att tänka kring barn och barnets plats i familjen och barnets rättigheter också. Ja,
precis.
Medans vi måste förstå att den här tiden fungerar på ett annat sätt. Man har andra samhällsordningar att förhålla sig efter och man har andra värden kring saker.
Ja.
Som att få tjäna med den här prästen Eli.
Mm.
Det är ju en ära.
Ja.
Att få vara en nazir som Samuel är. En utvald man att vara liksom profet. Och som blir han också domare.
Och jag tänker att
det är inget dåligt.
Nej, exakt. Och vi kan väl ta lite lärdomar från dig idag.
Mm.
Tänker att egentligen så är det ju så att vi alla har bara våra barn till låns en tid. Och jag blir alltid lite sådär. Jag tror det finns någonting i vårt samhälle som är väldigt starkt i att vi ska förverkliga oss själva genom att vi får barn.
Ja.
Och det är en sån djup och liksom naturlig längtan att få barn.
Absolut.
Och så är det. Det är så vi liksom för mänskligheten vidare. Men just det här självförverkligandet genom barnet blir att man knyter barnet väldigt, väldigt, väldigt starkt till sig själv och sin egen person också.
Mm.
När det egentligen är så att vi får ju barn och de är fria individer. Och vi har dem bara till låns en tid.
Ja, och precis som att vi lätt kan peka liksom lite på den här kulturen vi läser om, om problemen i den kulturen, så kan vi peka fingret mot oss själva.
Ja,
vad är det för problem med våran kultur och våran kultur kring barn? Alltså, vi har ju kommit lång väg när det kommer till barns rättigheter och det är ju som det ska.
Ja.
Men just precis som du säger, att vi lever, det finns en risk att man skattar barnen så högt att hela familjernas liv kretsar kring barnen.
Ja, precis.
Alltså, försök att fintolka oss nu.
Ja.
För jag tror att det vi försöker prata om nu handlar om liksom en sorts kritik som man inte får prata om.
Nej,
när det kommer till familj och hur man bygger familj. Mm. Eller och själv, ni har ju barn. Mm. Jag har inga barn. Men jag är ju uppväxt i en familj med många barn. Så jag vet själv inte hur det känns att liksom få ett barn. Och jag kan tänka mig att det är en helt obeskrivlig kärlek. Och man liksom känner direkt, jag kan ge exakt allt för det barnet. Mm. Och det är ju i sin ordning. Mm. Alltså, vi är inte på något vis säger att man inte ska älska sina barn. Eller skatta sina barn högt. Men samtidigt så får vi på något vis lära oss saker ur Gamla testamentet. Som när Abraham får offra sin son Isak. Mm. Nu slipper han göra själva offret, men han får ju vara god väg innan Gud hindrar honom.
Ja.
Att den här tiden får lära oss någonting om vad prioriteringsordningen borde vara.
Ja, och jag tänker också att det blir ett ganska tungt ok för ett barn att bära. Mm. Att mina föräldrars mening med hela deras liv är att jag finns.
Mm.
Jag tror inte att vi kan heller lägga över det på våra barn. Att meningen med mitt liv är mitt barn. Det blir tungt att bära det oket.
Ja.
Och jag tror inte att det är bra att det är så. Och speciellt blir jag lite sådär när man hör kristna säga så.
Mm.
Att meningen med mitt liv är mina barn.
Mm.
Och den prioriteringsordningen tror jag ändå att vi kan få ifrågasätta lite.
Jag tror vi måste ifrågasätta den.
Allting
som vi prioriterar, som vi säger, det här är vår högsta, där inte Gud har den platsen. Ja. Det måste vi ifrågasätta.
Ja.
Och i våra egna liv och i varandras
precis.
Liv.
Precis. Och jag tror att det är den bästa ordningen att leva för alla.
Mm.
Att ha Herren först. Mm. Det är bäst för både föräldrarna, eller människan, och också för barnet och den människan. Att inte behöva bära sina föräldrars liksom, mening med livet på mina axlar.
Mm. Och att älska och sätta Gud först, det är ju att leva efter att älska din nästa så som dig själv.
Ja, precis.
Alltså, det innebär ju, kärleken till Gud innebär en överflödande kärlek till människor.
Exakt.
Och till våra barn, till våra familjer, till alla människor.
Precis. Precis, vi kommer, ju mer vi älskar Gud, desto bättre blir vi ju på att älska våra barn, älska vår partner, älska våra vänner, älska vår församling.
Ja, det tror jag verkligen.
Ja.
Ju mer vi lär oss av Guds kärlek och att vara i relation till Gud och Guds kärlek och älska Gud, desto bättre blir vi på att älska.
Och där kan vi höra då Nya Testamentets ord att vi älskar därför att han först har älskat oss.
Mm.
Det är grunden till all kärlek. Så här får vi ha kanske Hanna som ett litet föredöme i det.
Ja.
Att hon längtar och väntar och ber över att få sin son. Hon får honom och hon förstår att den här pojken ska viga hela sitt liv åt att leva med Gud.
Mm. Mm.
Och Samuel, som du sa, han blir domare. Nasirlöftet, han går in i det liksom, och sen blir han domare. Och han är egentligen den enda domaren. Han är ju den sista domaren.
Mm.
Och han är också den enda liksom helt goda domaren.
Ja, det kan man väl säga.
Så han får ju avsluta den perioden. Men främst så benämns han ju som en profet.
Mm. Ja, precis.
Mm.
Och han blir en sån som folket och de olika stammarna går till, ja, och sådär. För att söka råd, och det han säger, det går i uppfyllelse för att han går med Herren. Precis. Till och med, alltså han lever ju tillsammans med Eli som är profet före honom, ja, då. Och till och med hans söner står det så här, ja, men de kunde inte förvalta det här arvet. Nej. Och de är syndiga. Så ja, innan Samuel här så blir det dåligt.
Mm.
Men också Samuels söner sen.
Ja.
De reder inte heller ut.
Nej, just det.
Så att Samuel är liksom verkligen en undantagsperson här. Mm. Han lever väldigt helhjärtat av vad vi får höra om honom.
Ja. Sen har vi den här lilla berättelsen om kriget mot filisterna. Det är filisterna under den här tiden i början här som är den stora hotande makten, ja, mot Israels folk. Så det är de som de krigar mot. Och Israels folk anammar en väldigt märklig krigsstrategi här helt plötsligt.
Vilken blunder det är.
Ja, alltså. De sänder ut arken, ja, främst.
Det går dåligt för dem i, ja, ett slag här. Mm. Och sen då hämtar de arken. Förbundsarken,
ja,
är det vi pratar om. Alltså. Exakt. Där de här stentavlorna med budorden ligger.
Ja. Arons stav finns, ja, där i. Det finns, ja, men liksom saker som är väldigt signifikanta för själva förbundet mellan folket och Gud.
Mm.
Finns i den här arken.
Ja.
Och vad gör folket?
Nej, men alltså, den här är otroligt värdefull för dem också.
Ja, 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 ja.
Men den har ju använts förut. Alltså, så här, ja. Låt arken gå först när vi ska gå över, ja, Jordanfloden. Nu ska vi gå, ja, runt här. Och, ja. Men då tar de den och går iväg.
Mm.
Och hur går det då?
Nej, det går jättedåligt.
Ja.
Den krigsstrategin fungerade inte alls.
Nej,
för Herren hade inte sagt åt dem att de skulle göra så på något sätt.
Alltså, och det här är ju, det säger något om folkets förvirring,
ja,
kring Herren.
Ja.
Att de, och kring hur de ska leva. Mm. Och det här är inte, Herren är inte som andra gudar som de bara kan plocka fram när de har feeling för det.
Nej,
liksom.
Precis.
Nu vill vi att det ska gå bra för oss, så därför plockar vi fram vår lilla gud och,
ja,
ställer honom främst.
Ja.
Och det intressanta är ju också att så här, när de ställer fram arken, då blir filisterna livrädda först. Ja. Och bara såhär, ho nej! Alltså, ja, deras herre, han kommer att förenta,
ja,
oss.
Precis.
Sen vinner de ändå. Men där är ju skillnaden, som du sa, att Herren har ju inte gett dem ett såhär, nu ska ni göra så här.
Nej.
För så har det ju varit de andra gångerna, ja, när arken ska, ja, liksom först, ledas liksom före, ja, och så vidare. Då har det ju varit Herren som har sagt, ja, så här ska ni göra och så ska ni göra. Ja. Men nu tar folket saken i egna händer.
Ja.
Och bara tänker att nu plockar vi fram Herren här ur vår lilla låda. Och
precis, vi har väl Herren här.
Det är härskarnas gud.
Ja, exakt. Men det slutar ju illa då, så att filisterna får ju lägga band på arken.
Jamen.
Mm.
Ta med sig den. Men det går dåligt för dem också.
Ja, det gör det. För Herren, ja, han tänker att det här, så här kan vi ju inte ha det. Så att han sänder ju några plågor över filisterna.
Ja.
Så att de till slut släpper ifrån sig eller släpper tillbaka arken till folket.
Mm.
Och själva syftet med den berättelsen verkar ju vara att liksom visa att israeliterna försöker ju när de sänder ut arken först att nästan behandla Gud som någon slags trofé.
Mm. Som de bara kan plocka fram.
Ja, precis. När de själv behagar. Men Gud sätter sig emot det här. Han ser ju att det liksom på något sätt visar att israeliterna bär på någon slags stolthet som inte är från Herren.
Mm.
Att de försöker förhäva sig själva. Att ja, men, vi sänder ut den här trofén så kommer det bara gå vägen för oss.
Mm.
Och Gud verkar vilja visa för folket att de måste förbli ödmjuka.
Mm.
Och ödmjuka sig under hans ledning och hans tilltal.
För om de verkligen var stolta över att tillhöra Herren, då skulle de ju lyda Herren.
Ja, exakt.
Igen, det här med att höra är att göra. Ja. Om du har hört så kommer du också visa med ditt liv att du har lyssnat.
Precis.
Och att förbli ödmjuk i det här fallet är ju att lyssna till Gud och göra som Gud säger.
Ja, exakt.
Ja.
Sen så träder en ny person in på arenan. Och det börjar ju egentligen i kapitel 8 med att israeliterna börjar ju känna att, nej men hörni, alltså den här domartiden, hur har den egentligen varit?
Inte så bra.
Det är ju inte bara vi som läsare som ser att det var en svår tid. De här människorna levde ju också i den här mörka, mörka, mörka tiden.
Ja.
Och efter 400 år, det är länge att leva så svårt. Det är många generationer. Så börjar de fundera på, men hur ska vi egentligen ordna det här landet? Hur ska vi nu kunna leva som Guds folk i det här landet? Och de börjar ju nära en tanke om att de vill ha, för så som det ser ut nu så är det ju väldigt mycket att det är de här 12 stammarna som bor i Israel.
Mm.
Och de är ganska liksom individuella, eller man ska säga, de är ganska självständiga stammarna.
Ja.
Så det är mer någon slags klansamhälle utifrån de här 12 stammarna och inte så mycket ett folk.
Nej, precis.
Och där börjar väl de själva, kan man ju förstå då, se att det kanske inte är så bra. Om vi ska leva som Guds folk i det här landet så behöver vi bli mer enade och vi behöver ha ett tydligt ledarskap.
Mm. Och vi har ju fått en liten hint från författaren i Domarboken om att, ni minns den här meningen, vid den tiden fanns ingen kung.
Nej, precis.
Och alla gjorde vad de själva fann för gott.
Exakt. Och här börjar ju folket då begära en kung.
Ja.
De säger, vi vill ha en kung. Vi behöver någon som styr oss.
Och vi vill vara som de andra nationerna, folken.
Ja, ja, precis.
Och Gud ger med sig.
Ja, de säger det här till Samuel.
Mm.
Och
Samuel är inte nöjd.
Nej, han är inte nöjd. För det som är, det här har vi varit inne tidigare på, att alltså, det som är tanken med Israel, varför inte en kung tillsattes direkt, är ju för att Israel är tänkt att vara en teokrati.
Mm.
Alltså, Gud är deras kung.
Ja.
De behöver inte ha någon mänsklig kung, utan de behöver ha liksom ett ordnat ledarskap, men det är Gud som är kung.
Mm.
Och Samuel, som vars liv är vikt åt Herren, motsätter sig ju först den här idén av att liksom...
Han säger så många saker.
Ja, men ursäkta. Herren är ju kung.
Ja.
Inte ska vi ha en mänsklig kung, liksom. Men han går med det till Gud.
Mm.
Och Gud säger, okej, om folket vill ha en kung, ge dem vad de vill ha.
Och han säger så här i Första Samuelsboken 8, vers 9. Gör som folket vill, men varna dem för hur det kommer bli att lyda under en kung.
Mm.
Så Herren är ju liksom uppriktig med dem att vill ni ha en människa som ledare, ja då är det en människa ni får.
Ja,
för att varje person har sina, varje människa har sina begränsningar på ett annat sätt. Gud har ju inga begränsningar. Och Samuel är ett ganska långt, eller ett, tycker jag, långt tal här.
Ja.
Ett gäng versar. Såhär, kungen kommer härska över er och han kommer att bestämma det här och det här. Ja. Och här. Folket bara, ja, vi går med på det.
Ja.
Vi är helt med på det. Vi vill betala skatt, vi vill göra det här.
Vi vill det. Ja, men man tänker ju att liksom, har man haft det så dåligt så tänker man väl, det här kan inte bli värre.
Nej.
Och det verkar ju nästan som att Gud tänker så med att såhär, ja, det optimala vore ju om ni inte behövde en kung.
Mm.
Men ni får väl ha det då, för att så som ni har levt nu har ju inte varit bra. Liksom. Så att det blir någon slags kompromissar Gud och folket.
Alltså, så kan det ju se ut.
Ja.
Men man kan ju också tänka sig att så här, vad, återigen, vad är Guds stora plan?
Ja.
Vad är Guds stora berättelse?
Precis.
Vi som har resten av berättelsen hittills kan ju se någonting då. Och Gud påbörjar ju här liksom ett kungasläkte.
Mm.
Så sen kommer det att mynna ut i Jesus.
Ja.
Även om Jesus inte är själv kung när han föds. Men han kommer ju från samma liksom släkte som David.
Mm.
Guds berättelse handlar ju om hur han hela tiden vill föra folket till sig.
Ja.
Och kompromissar gör han ju på ett sätt för att han vill ju vara folkets kung.
Ja.
Han vill visa liksom, Herren vill säga att nej, men ni ska kunna lyda direkt under mig.
Mm.
Men eftersom folket misslyckas med det så är ju inte Gud så stolt och nej. Bara så här, nej men då kan inte minst än jag.
Nej,
utan
precis.
Då säger han, okej, då får ni det här.
Ja.
Här, ni får en till. Han kastar liksom grejer på folket hela tiden. Så här, varsågoda, ta det här för att liksom klara av att leva som mitt folk. Ja. Och jag vill vara nära er. Kom igen.
Ja.
Här har ni en grej till. Ni får kung. Här, ni får en kung.
Mm.
Ja, så kompromissa Gud. Ja.
Ja.
För att Gud älskar folket. Och för att Guds precis. Plan är att föra hela skapelsen till sig.
Ja, exakt. Det måste vi hela tiden komma ihåg. Vad är Guds mål?
Mm.
Att hela skapelsen ska få lära känna honom.
Ja. Och just nu, så som Israels folk är, går det inte så bra.
Nej, om vi skulle fortfarande vara kvar i domarboken.
Nej men.
Då skulle ju, snälla. Ja. Nej, alltså inte skulle vi sitta här och ha den här podden i alla fall. Så kan vi säga. Ja, och vem träder då in på arenan när de har fått sitt okej från Herren? Den första kungen i Israel.
Ja, Saul.
Saul.
Han var den ståtligaste mannen i Israel och huvudet högre än någon annan i landet. En riktig snygging.
Riktig hunk. Man skulle
det verkar ju vara hans främsta egenskaper.
Ja, han såg bra
han
ut.
Han är lång.
Ja.
Det är en...
Sen ser vi hur det går.
De säger så här, ja, hur som helst så smörjer ju Samuel Saul till kung.
Ja.
Och sen så blir han det.
Och det går ganska bra för honom i början.
Ja, visst.
Mm. Han vinner några slag.
Mm.
Och man tror på den här kungen.
Lille kungen.
Lille kungen. Den långa kungen. Men ganska snart så börjar krackelera i fasaden här. Han är oärlig.
Mm.
Och verkar sakna någon form av integritet. Han är inte en rakryggad ledare helt enkelt.
Och han
en svag ledare.
Ja visst. Och han följer inte det som Samuel säger åt honom att han ska göra.
Nej.
Och vad Gud har sagt att han ska göra.
Precis.
Så han, dels tar han ju byte när han inte får och ljuger om det som så han är oärlig. Och, ja. Det blir inte bra.
Det blir inte bra.
Så till slut så säger ju Samuel det till honom. Att så här, ja, men nu har du har ju misslyckats. Och det kommer komma en ny kung.
Ja.
Ditt släkte kommer inte få förbli kungar.
Ja, men efter att Samuel då har försökt tala Saul till rätta. Så börjar hans hela kungskap liksom, och person egentligen krackelera. Han blir paranoid och han börjar också senare röra sig med någon slags väldigt oklar andlighet och såna här saker. Han blir plågad av demoner. Men här nu så börjar en ny person komma in på arenan.
David.
Kung David. Än ju inte än. Men David fåraherden.
Mm.
Gud säger åt Samuel att besöka den här familjen.
Mm.
Som är släkt med Rut.
Jajamän.
Det är den släkten vi går till. Liksom, vi till går Betlehem. Tillbaka till Betlehem. Mm. Till Boas och till Ruts släkt där. Mm. Och besöker dem. Och i den här familjen, fåraherdefamiljen, så ska kungen finnas. Jamen. Nästa kung. Och den här tiden så tänker man ju att det måste vara den äldsta sonen.
Ja, visst.
Men det är det inte. Och de går i ordning. Är han?
Man kan tänka på kriterierna som Saul utvalds efter.
Ja, precis.
Lång och ståtlig.
Ja, men det var så. Det var liksom lång, ståtlig, äldst i syskonskaran.
Mm.
Gott anseende.
Mm.
Och här, när vi ser att Gud är så aktiv i utväljandet, så verkar vi ju förstå att de parametrarna verkar vara ganska mänskliga. Att det är människorna som ser till det här, att den ska vara lång och ståtlig och de här sakerna. Men ja, de går här i syskonskaran och människorna runt omkring här tror ju liksom att det kommer vara den äldsta. Så bara, nej, inte han. Den näst äldsta då. Och sen så går de hela vägen. Och så är det lilla David.
Ja.
Det är han som ska bli kungen.
Fårapojken.
Fårapojken i syskonskaran. Mm. Eller ja, det var de ju. Men liksom den yngsta fåraherden av dem alla. Den minsta. Ingen trodde det. Det var inte så man brukade välja.
Nej.
Men Gud ser bortom de här yttre faktorerna. Gång på gång. Och ser Davids hjärta.
Mm.
Det är ju någonting som vi kommer komma tillbaka till hela tiden. Att Gud väljer David för att han ser Davids hjärta. Mm.
Det står så här i första Samuelsboken 16, vers 6-7. När de kom fram såg Samuel Eliav, det är en av de här sönerna, och tänkte, här står nog nu Herrens morde inför honom.
Ja.
Men Herren sa till Samuel, nej. Du ska inte bedöma honom efter hans utseende eller längd. Honom har jag förkastat. Herren ser inte på samma sätt som människor. Människor dömer efter det yttre, men Herren ser till hjärtat.
Mm.
Ja.
Fint.
Ja.
Kan vi applicera?
Skönt att höra.
Ja, ja. Skönt. Men David blir det. Här börjar historien om David.
Mm.
Och det är han sen som kommer vara huvudpersonen i liksom resterande böcker av de historiska böckerna i Gamla testamentet.
Mm. Ja, han får mycket utrymme han.
Ja, men väldigt, alltså han är ju den personen i hela Gamla testamentet som får mest utrymme.
Mm.
Till och med lite mer utrymme än Mose.
Ja. Men nu får David också, vi ser hur han får hamna i Sauls tjänst.
Ja, precis.
För Saul är ju fortfarande kung.
Ja.
Han är inte avsatt eller sådär.
David blir ju smord med liksom löftet att när Saul dör, då ska du träda in som kung.
Visst.
Så det är ju, ja, man avsatt
det är bara de som vet om det.
Ja, precis.
Den här familjen liksom, och Samuel.
Ja.
Och Samuel, han har ju lämnat Saul. Det står lite innan här att sen efter den dagen så träffades de inte mer. Nej. Men att Samuel bad och grät för honom. Mm. Liksom. Mm. Så. Men David hamnar i Sauls tjänst. Ja. Han spelar harpa.
Ja, det
så
gör han.
Och han är en skicklig stridsman tydligen. Ja. Så han hamnar i Sauls tjänst att spela harpa, för han har ju de här onda andarna som plågar honom.
Mm.
Han verkar lida.
Han verkar inte ha det gött. Alltså.
Han har ju blivit lite paranoid och han har ju blivit lite
vanföreställningar.
Ja, han mår inte bra.
Han mår inte bra.
Och Herren har ju på något vis också lämnat honom. Så att...
Ja, men precis. Han har ju vandrat iväg åt ett håll som inte var gott.
Mm.
Vi får ju också i kapitel 17 vara med om en väldigt känd berättelse.
Ja.
I Gamla testamentet. Den... En av de liksom mest kända. Som handlar om David och Goliat.
Ja.
Där vi också får se prov på Davids liksom stridskunskap.
Mm. Och igen, blicken.
Mm.
Blicken.
Japp.
För att som ni kan, vi förmodar att ni vet, så ställer sig Goliat framför och bara, om någon kan slå mig, då får ni hela vårt folk i, som slavar, och tvärtom då, om vi slår er. Och hela Israels armé bara skakar av rädsla. Ingen vill gå ut och bära det ansvaret.
Nej.
Det är ju, jag tänker att det är mycket det också.
Ja, men ja.
Okej, Goliat, en jättestor man. Liksom, kanske lite överdrivet om längden där med 3 meter. Men...
Ja, det är väl antagligen en bild för att säga att han var väldigt stor vuxen. Liksom.
Så tänker jag. Men han står där och alla bara liksom förlamas och vill inte ta ansvaret, vill inte gå in och möta honom. Nej. Vill inte misslyckas och så vidare. Men så kommer lille David.
Då kommer han.
Och liksom, han säger ju de här ökända orden. Du kommer mot mig med vad är det, pansar eller vad det är. Med svärd och allting. Men jag kommer mot dig med liksom Herrens ande och kraft och allt han säger. Och så slår han honom. Han har blicken. Han har Herrens blick.
Mm.
Så här, det här är ju Guds folk. Han blir liksom arg på att ingenting händer. Så här, nej, nu hörni.
Ja.
Jag har sett minsann vad Gud kan. Mm. Då berättar han ju om att han har slagit en björn och lejon. Och, Herren har varit med honom.
Japp.
Så han litar på det. Han litar väldigt så här, lite kallt på att Herren är med.
En stark kontrast till den här berättelsen i början om arken.
Mm.
När man liksom bara kände fram det här är väl... Det här går väl bra. Vi sätter arken här bara.
Mm.
Och David modigt stiger fram och säger att jag leds av Herrens ande. Och då går det på ett helt annat sätt.
Mm. Det är ändå lite imponerande att de låter honom gå fram. De sätter ju hela folkets öde i hans
händer. Ja, verkligen.
Fick han lov?
Ja, typ.
Ja. Saul klär ju honom först. Ja. Sen tar han ju av sig de där rustningen. Men
ja, precis.
De måste ju ha varit så rädda.
De måste ha varit väldigt rädda.
När någon då väl kliver fram. För Saul kliver ju inte fram själv. Nej. Han som kung hade ju kunnat axla det ansvaret.
Ja, precis.
Jag bär mitt folks öde.
Ja.
Men nej. Han är för feg. Alltså vi pratade lite innan, Olivia, om så här, den här berättelsen om Goliat och David. Den är ju så tömd. Mm. Alltså den har jag berättat så många gånger och predikats om och så vidare. Man känner själv att vad finns det att säga? Mm. Men om vi lämnar David och Goliat och tittar på Saul då.
Mm.
Han som står där och är ledare och kung.
Mm.
Nu är han ju en liten förfallen kung. Ja. Men ändå kung. Han är kung. Han står där i ledarskapet. Mm. Och vi vill ju gärna se oss själva som David i den här berättelsen.
Ja.
Men vi kan ju ändå lära oss saker om Saul. Att han står där och han vågar inte lita på Gud. Han vågar inte själv gå fram. Han vågar inte axla det uppdrag han egentligen har fått att leda folket.
Precis.
Ja, inte för att vi kanske ska läsa in oss i honom här, men man kan ju ändå utmanas av alla de här olika personerna. Vad gör de? Vad önskar vi se? Vad önskar vi se oss själva? Vad önskar vi se i våra församlingar? Mm. Om vi ska vara som David, alltså det krävs ganska mycket för att vara som David i den här stunden. Ja, men i den här tiden då. Mm. Vad är det att vara David i den här tiden? Mm. Att gå mot Goliat.
Mm.
Att gå mot, jag inte vet jag, olika sorters grupptryck eller olika sorters rädslor och oro. Ska vi bli förlamade nu i det som sker? Eller ska vi säga att jag har sett, Herren gjorde det här och det här i mitt liv och i folkets liv. Så därför tänker jag kallt lita på att han kommer fortsätta följa med oss. Vad är det att ta de stegen idag?
Mm.
Just nu är det som händer. Men sen efter David och Goliat så fortsätter vi här. Och Saul, det trappas ju upp. Hans irritation på David.
Ja, men
han fäster sig ju och bara så här, han ska dö, den här killen.
Ja,
han ser ju att makten kommer att tillfalla David en vacker dag.
Han ser ju sin egen makt rinna honom ur händerna liksom.
De sjunger ju här att Saul har slagit 1000 men David har slagit 10 000.
Precis, och de sjunger ju liksom att vi älskar David.
Mm.
Och ja, där och då, så om det inte har blivit tydligt innan, så förstår väl Saul att och hjälp, du är ute med mig liksom. Och han börjar hata David helt enkelt.
Mm. Han har ju egentligen ett val här också.
Ja, det har han.
Han har ju ett val att ge vidare.
Mm.
Att utbilda sig själv och David. Mm. Han skulle kunna gjort David till sin närmsta man.
Ja, precis.
Och bara, okej, jag ser att det här kommer ske.
Ja.
Jag har ett val att ödmjuka mig. Mm. Att kliva ner.
Ja.
Sen skulle det vara kanske jobbigt för honom hedersmässigt. Mm. Men tänk vad liksom, han har ju ett val.
Ja.
Han måste inte förhärda sig mot David, men han gör det. Mm. För att han är förblindad av sin egen maktposition.
Ja,
av sin egen person. Av sin egen liksom, jag måste sitta här.
Ja.
Jag måste vara kung.
Ja.
Han förblindas av sin makt.
Ja.
Och gör allt för att behålla den.
Mm.
Men egentligen har han ett val.
Mm.
Att ödmjuka sig inför Herren.
Mm.
Som egentligen är hans främsta jobb.
Mm. Precis. Och det är där han misslyckas med gång på gång.
Ja.
Och i kapitel 21-26 så börjar ju liksom Saul på riktigt jaga efter David. För att kunna göra slut på honom helt enkelt. Och sen så ser vi ju att kontrasten till det är hur David agerar mot Saul. För David får ju faktiskt chans att göra slut på Sauls liv.
Ja.
Vid ett flertal tillfällen. Men han gör ju inte det.
Nej.
Utan han ödmjukar ju sig inför Guds vilja och han tar inte saken i egna händer.
Nej.
För att Herren har inte befallt honom att göra det.
Nej.
Mm.
Just det. Mm.
Så det blir en kontrast till hur Saul agerar och hur David agerar. Och något som är kul är ju att David var ju musiker också. Ja. Som vi sa nyss, han spelade harpa. Han hade många strängar på sin lyra. Nej, det var ju harpa. Ja, okej. Okay. Men han har ju skrivit ett antal, eller många,
jättemånga
sånger som vi har. Vi har ju Davids stora sångskatt i våran bibel. Det är ju Saltaren. Det är inte bara han som har skrivit, men han har skrivit väldigt många psalmer.
Ja.
Och i de här berättelserna som vi berättar nu om Davids liv, i de här olika tiderna så har ju David sett liksom, att hantera livet var ju väldigt mycket att komposera musik och texter. Så han har ju skrivit texter utifrån sitt
livsöde.
Ja, precis. Mm. Ja, vi har ju ett antal psalmer här då som David har skrivit som rör de här tiderna som vi pratar om. Och lite från psalm 18.
Mm. Vi tänkte läsa lite. Jag ska hoppa lite för psalm 18 är jättelång.
Mm.
Men den börjar så här. Dels så får vi en liten notis om när det här sker. Mm. Först står det första vers 1. För körledaren av Herrens tjänare David som sjöng denna sång till Herren när Herren hade räddat honom från alla hans fiender och från Sauls våld. Så det här har David alltså skrivit under den här tiden vi pratar om. Och David säger så här: Herre, vad jag älskar dig. Du är min styrka. Herren är min klippa. Han är min borg, min räddare. Han är min Gud, min tillflyktsklippa. Han är min sköld och min frälsningshorn, mitt värn. Det här med horn, det är liksom en bild för ära, makt och styrka. Mm. Så han är min sköld och min frälsnings ära, makt eller styrka. Han är mitt värn. När jag ropar till Herren, han som är värd allt pris, räddar han mig från alla fiender. Sen hoppar jag vidare till vers 17. Från höjden sträckte han ner sin hand, grep tag i mig och drog mig upp ur det djupa vattnet. Han räddade mig från mina mäktiga fiender, från dem som var starkare än jag. De anföll mig på min olyckasdag, men Herren blev mitt stöd. Han ledde mig till en rymlig plats. Han räddade mig, för han älskar mig. Eftersom jag hade handlat rättfärdigt och rent, belönade Herren mig. Jag har följt Herrens vägar. Jag har inte avfallit och vänt mig bort från Gud. Jag har noga hållit hans lagar och aldrig överträtt någon enda av dem. Jag har varit fläckfri inför honom och aktat mig för att synda. Därför har Herren belönat min rättfärdighet, mina händers renhet inför honom. Du är trogen mot den som är trogen. Du är pålitlig för den som är pålitlig. Du visar dig ren mot den rene, men den som sviker möter du med list. Ja, och så fortsätter det.
Mm.
Det är väldigt vackert. Ja. Det är jättevacker psalm. Så den, jag rekommenderar att läsa den. Läs igenom Saltaren 18. Och så kan du låta det vara din andaktstext i veckan här. Mm. Att liksom läs psalm 18 och läs den flera gånger och fråga Gud vad han vill tala. Och så där.
Det är väldigt spännande att läsa om Davids liv nu som vi kommer få göra ganska lång tid framöver i böckerna som kommer. Parallellt med att läsa psalmerna ur Saltaren som följer den tiden. Mm. Vi får ju lära känna David på ett väldigt unikt sätt genom Bibeln. För att vi får känna hans, alltså det är nästan som att vi får glänta in lite i hans dagbok.
Ja, verkligen.
När han skriver de här liksom texterna ur sitt hjärta.
Mm.
Hur han, ja, vad han känner, vad han upplever, hur hans liksom relation till Herren ser ut.
Mm.
Tänk att få ta del av det, Israels kung, som han ju inte har blivit än här då för att Saul fortfarande lever.
Mm.
Men han som kommer vara den största kungen av dem alla.
Mm.
Honom får vi också lära känna väldigt mycket genom Saltaren.
Och vi kommer höra hur tonen ändras lite i Davids texter. Mm. Här så är liksom betoning på att han har handlat rätt.
Mm.
Att han har hållit sig efter Herrens bud och lagar regler och är rättfärdig. Vi vet ju med facit i hand att det kommer inte alltid vara så lätt för David att göra det. Det har inte varit lätt hittills att vara rättfärdig, men han kommer ju att falla och snava. Men, och då kommer tonen ändras och han får lära sig ödmjukhet och han får ju gång på gång också be om förlåtelse för när han gör saker som inte är rätt.
Precis.
Men hittills så har han ju levt ett ganska fint liv tillsammans med Gud på det viset. Han har liksom gjort rätt också.
Ja.
Och återigen,
han är ganska ung här sedan. Han är ung. Med om så mycket.
Men han har ju ställt sig inför situationer då han verkligen låtit sig formas av Gud.
Ja.
Och vi ska komma ihåg igen, varför är det så viktigt med hur de lever och är, vad de gör.
Mm.
Och det ska vi inte missa, att det är viktigt för oss också.
Nej.
Men det här handlar ju om hur ska en helig Gud umgås med ett folk?
Mm.
Och hur ska folket i sin tur visa på en helig Gud?
Mm.
Och visa Guds kärlek. Jo, precis. Det är också genom deras liv.
Uh-huh.
Så därför läggs det stor tyngd på det, att berätta om att... Och det är ju också, förbundet handlar ju om att det följs med varandra där.
Ja.
Ja.
Och sen så är vi i kapitel 31. Och där slutar första Samuelsboken.
Mm.
Det slutar med att Saul dör.
Ja.
I kriget.
Mot filisterna.
Ja, precis.
Det är ett slut det. För sen nästa bok kommer ju handla om David. Hur han blir kung då. Och där blir det lite gladare igen stund. Men så slutar boken. Precis. Saul dör. Ja. Vi har fått berättas nu i den här boken om Guds plan. Hur den liksom, inte förändras, men hur Gud använder sig av olika kompromisser och olika sätt att leda folket för att ta dem vidare i sitt uppdrag att vara Guds folk. Och det tog sig från domaren Samuel till kungen Saul och sen nu till David.
Ja.
Och där är vi.
Precis.
Och det här är väldigt... en historisk bok. Liksom.
Ja, det är väldigt tydligt också att författaren som sammansätter det här vill ju också ha med just, alltså det här var ju det som hände, men det är väldigt tydligt att det också berättas på ett sätt där vi får följa två karaktärer. Främst då som är Saul och David.
Mm.
Och hur de utmålas på, som en kontrast till varandra.
Mm.
Där Saul fungerar som det varnande exemplet. Alltså, ni ska inte vara som honom. Det kan se bra ut från början. Men om ni inte lyssnar på Herren och ödmjukar er inför Herren, då kommer det inte gå väl med er. Och sen David, han blir utvald trots allt. Liksom. Det såg inte ut som att han skulle vara eller bli någon slags mäktig man i Israel. Men Gud väljer honom för att han ser bortom det yttre.
Mm.
Och det går väl för honom och hans ledarskap för att han ödmjukar sig inför Herren och lyssnar på Herrens tilltal. Det är liksom det som skiljer dem åt.
Mm.
I det stora hela. Och Saul fungerar som ett varnande exempel och David som ett gott exempel som vi ska ta efter.
Mm. Ja.
Mm.
Det är väl det.
Det är väl det. Ja, men hörni, nu har vi liksom gläntat på dörren till den nya eran i Gamla testamentet, i Israels historia.
Jajamän.
Ja, kungadömet har börjat.
Visst är det ändå lite spännande i sig själv att vi tar oss igenom Bibeln?
Ja, men jag tycker det går fort.
Ja, jag med. Ja. Rasande fort.
Jag har faktiskt fått meddelanden den här veckan.
Mm.
Där det var en person som tackade för podden och var glad över den. Och så här, och som sa att jag har verkligen kommit igång med läsningen i Gamla testamentet igen. Och liksom så här. Det är ju precis det som är drömmen.
Verkligen.
Att vi alla, vi som gör och ni som lyssnar, ska få liv och lust att hoppa in i och fördjupa oss i Guds ord. Och det tror vi att det görs bäst när man får... När man gör det tillsammans och också när man får lite mer information. Vi sätter oss tillsammans in i situationerna, i texterna. Så att de blir mer greppbara. Hur kan vi ta oss liksom an de här texterna? Hur kommer vi in i texten på ett bra sätt?
Mm.
Och det hoppas ju vi att podden får vara en hjälp i. Och ja, det är kul.
Very. Jaha, hörni. Tack för idag.
Tack för idag. Hörs nästa vecka.
Hej då.